Nu har jag fått 3 låneofferter för ett bostadslån.
Okej. Vad är det stor skillnad mellan dem? Eller har du någon koll alls på dem? Kan jag börja med att fråga?
Det jag har hört är att på något sätt marginalen är den viktigaste. Att det är liksom den största avgörande faktorn i att välja bostadslån. Men det som gör det utmanande för mig är att 2 banker har gett samma marginal. Men sen skiljer de sig på ganska många andra sätt. Och sen när jag börjar läsa de här sömmerna, det finns en massa andra kostnader också. Som är mycket svårare att jämföra. Att om det faktiskt är så att det är bara marginalen som avgör, så måste jag ändå välja mellan 2 som har då samma marginal.
Precis.
Så jag känner mig jättevimmelkantig nu och vet på riktigt inte vilket är det bästa lånet i slutändan.
Det är jättesvårt. Jag tror man aldrig ens kommer att veta heller vad det bästa är.
Vad menar du?
Nej, men jag tror att för att det finns så mycket olika, ja men det är bra på det sättet men inte på det sättet. Och vet du så här att alla är så bra på något sätt men alla har också någonting dåligt i sig. Att jag tror att man sen måste bara på något sätt hitta det minst dåliga eller följa sin magkänsla på något sätt, tror jag. För det var så också när vi sökt, liksom alla gav samma marginal.
Okej.
Utom det som vi tog då, som var typ 0,05 skillnad, alltså i princip ingen skillnad. Att det var som lite lägre det som vi sen valde. Men så var det ju massa annat då som man måste tänka på. Med lånetid och så vidare. Massa saker. Det är ju helheten som avgör sen sist och slutligen.
Och det där tycker jag är bara skitsvårt. Vad betyder att helheten som avgör? Vad då för helhet? Liksom, vad är det som gör helheten? Jag vet inte.
Idag ska vi bena ner helheten bit för bit. Och så får vi reda på vilka komponenter utgör egentligen den här helheten. För jag har tagit ett långt snack. Jag pratade 1 timme med Christian Ranta på Nordea. Om liksom lånevillkor. Och det här låter som att somnade du någonstans där emellan eller något. Men nej, det var jätteintressant.
Alltså du låter så fruktansvärt stolt.
Jo.
Som att du överlevde 1 timme diskussion om lånevillkor. Som att du nu är, vet du, Gandhi.
Ja, skulle du ha som sagt att jag ska göra det här, vet du, för några år sedan, speciellt innan vi själv tog lån, så ska jag bara säga att nej, aldrig, bry mig inte. Men nu var jag så här, jaha, berätta mer. Jag tyckte det var jättespännande. Räntor. Räntetak. Jag ska berätta allt vidare till dig. Vi kan ju börja med marginalräntan ändå. Som du sa, du känner att det är som typ det viktigaste. Och det trodde jag också när vi skulle välja. Och den är ju nog viktig på sitt sätt. Men jag kan ju börja med att förklara vad det ens är. För Christian förklarade det också till mig ungefär som att jag skulle vara så här 5 år gammal.
Yeah! Vi älskar sådana förklaringar.
Ja, han sa att marginalräntan är som en produktionskostnad. Banken fungerar som en affär som säljer pengar, så marginalräntan är som priser för pengarna de säljer ut. Där ingår något som kallas för riskelement och så produktionskostnader. Riskelementen då, det är ju det att alla lån går ju inte bra. En del skiter sig och blir aldrig betalda. Och det är en risk som banken måste ta. Så marginalräntan täcker för den här risken. Den täcker liksom lånen som går snett. Och den varierar ju som sagt mellan banker, och den varierar också mellan kunder på samma bank. Och det är mycket olika saker som räknas in när man räknar ut en marginalränta, liksom hur stort lånet är, dina inkomster och utgifter, dina besparingar. För det är så här att, som sagt, det ingår risk i den här marginalen. Så ju säkrare banken är på att du kan betala tillbaka, desto mindre marginal. Stor risk betyder högre marginal. Men det är ändå ganska små skillnader mellan bankerna i alla fall. För det är så här, de varierar över tid. Dels för flera år sedan låg de på typ 0,5% och sen har de varit på 1% och nu borde de ligga strax där under 1% någonstans. Men det är liksom mycket olika saker som tas i beaktande när den bestäms. Hurdana marginaler har du fått nu då? Som förslag.
Den lägsta jag har fått är 0,5. Mm, och det är då två banker som här erbjuder det. Och den högsta var en sån, det första budet när jag pratade med den banken var att de erbjöd mig 0,21. Som ju är jättemycket mer än 0,5. Eller det kanske inte låter som jättemycket, men en liten skillnad på 0,1 till exempel procent gör ändå en jättestor summa i slutändan. När den ändå, det är ju en ränta, så jag menar, den kommer ju på varje rat som du betalar tillbaka ditt lån. Ja, så då när jag pratade med den banken så var jag så att 0,21, please, jag har blivit erbjuden 0,5, att det där är helt för dyrt för mig. Jag blev liksom lite sur för att jag menar, vadå, att varför är den så mycket högre hos er då? Att är jag mycket, just när du nämnde det där med risk, är jag då en så mycket större risk enligt dem, men inte enligt de här två andra?
Det är ju svårt att säga, just för bankerna har ju också sina egna funderingar där, så där hur de liksom bestämmer de här marginalerna. Men när man pratar om skillnaden där, så att Christian sa att handlade det om en skillnad mellan just, säg, något som det var för min del när vi sökte, det var mellan 0,7 och 0,8, eller 0,75 och 0,8. Så då sa han att då är det ingen skillnad egentligen. Det är som några euro i månaden, en kaffe eller någonting, vet du. Att det är sådär, några euron hit och dit, det spenderar du ändå liksom hur som helst. Men sen om det blir lite större skillnader, jag kan tänka mig just 0,5 och 0,7, det är ju ändå redan en ganska stor skillnad. Då kan det ju bli några tior kanske till och med.
Ja, under det samtalet med den banken så var det så där, så frågade de då att nu, vad har jag blivit erbjuden, så sa jag 0,5 och så sa hon att så lågt kommer jag inte att kunna gå, men i den där låneofferten så hade hon gått ner till 0,63, så då skillnaden mellan 0,5 och 0,63 är kanske inte så stor, men jag hittade faktiskt en webbsida där man kan räkna ut på liksom, för det här slutsumman, vad du då betalar i euro tillbaka till banken på grund av den där högre eller lägre marginalen, beror ju delvis på vilken lånesumma du har tagit ut och sen också lånetiden, hur länge du betalar den där räntan. Så i det här fallet, så den här banken som har den så att säga högsta marginalen för mig, så erbjuder också den längsta lånetiden, som ju på ett sätt är en, naja, man kan ju argumentera bra eller dåligt vad det är, men jag tyckte att det var helt på det sättet intressant, för det här kommer inte vara min forever-bostad som jag nu skulle köpa. Och då skulle jag kunna betala mycket lägre rater om jag har en längre lånetid. Så då för att få ett exempel på vad den där marginalen betyder i slutändan, så för den här banken som har den högsta marginalen skulle jag i slutet, om jag skulle ha bostaden tills jag har betalat den skuldfri, att jag äger den 100%, så skulle jag ha betalat i ränta närmare 22 000 euro.
Okej.
Medan om jag skulle gå med någon av de här med lägre marginal och lägre lånetid, skulle jag ha betalat i slutändan 12 000 euro till banken.
Men det spelar ju också mycket roll, just den där lånetiden där.
No, okej, vänta. Jag kollar ännu den här webbsidan, att om jag skulle sätta samma lånetid, vad den där marginalen skulle, hur den skulle skilja sig, så betyder det ungefär 3 000 euro mer jag ska betala i slutändan.
På 25 år.
Ja.
Så det är inte så mycket.
3 000 euro?
Men på 25 år? Vad blir det per dag?
No, okej, okay, men om du tänker sådär, det är priset på lånet. Alltså pengar du aldrig får tillbaka. Det är inte någonting,
ja, men visst.
Att jag menar, det är pengar som det är priset du betalar för de där pengarna. Så nu är 3 000 euro ändå. Man kan göra ganska mycket för 3 000 euro.
Ja, men det är som sagt, det är så mycket andra grejer också som spelar in. Och det kan ju säga också om marginalen, den är ju inte, liksom, det är inte hugget i sten. Du kan ju också förhandla om din marginal sen. Om du till exempel, alltså om någonting förändras i din ekonomiska situation, du får högre lön, du har kunnat spara mer. Jag vet inte, på något sätt att du har fått en bättre ekonomi. Då minskar ju risken, så då kan du ju få igen, liksom förhandla dig fram till en lägre marginal i framtiden. Inte helt omöjligt.
Vad betalar du alltså? Vad är er marginal just nu?
Jag trodde den var 0,75, men alltså nu när jag försöker kolla så verkar den vara 0,8. Men alltså, oj, det var ju det här ändå 5 år sedan. Och då var det då var det där de låg. Vi var som typ till alla banker i Vasa och alla gav. Nu måste det vara 0,8 eller 0,85 då. Och vi tog det där billigare.
Varför har den sjunkit nu?
Ja, för det är ju som så här att att när räntorna är superduper låga så blir ju marginalerna högre.
Mm.
Det måste ju komma pengar någonstans ifrån, kan man ju anta. Och jag antar, inte vet jag frågar inte det här av Christian, men jag kan ju bara själv anta nu då, om vi tänker att alla tänker att nu kommer räntorna höjas, så då kan man igen börja sänka marginalerna. Nu får Christian komma slå mig i huvud om jag sa fel här. Men.
Nej, men det är logiskt. Och sen funderar jag också hur mycket det här att göra med att du köpte hus i Vasa. Är det en större risk än att köpa bostad i Helsingfors?
Det är ju klart. Ja, det spelar ju också roll, liksom andrahandsvärde. Kommer det vara lätt att sälja den här grejen eller kommer det vara svårt? Kommer du gå på vinst eller förlust? Allt sånt tas ju såklart också i beaktande. Och just vad det är för område. Tillväxtområde. Var du bor eller... eller sunkiga landområde var jag bor. Här förlorar allt bara i värde. Men det finns som sagt mycket annat också att hålla koll på.
Okej, så du tycker inte att jag ska bara gå enligt den billigaste marginalen?
Nej, jag tycker du ska tänka på flera olika grejer faktiskt. Om vi nu tar en annan grej som bankerna ofta såklart vill erbjuda är ju ränteskydd.
Ja, det är svårt.
Och här, här finns det inte någon enskild lösning som passar alla, tyvärr. Utan man ska fundera på sin egen ekonomi. Christian sa att det är ganska enkelt sätt är att liksom kolla att klara din ekonomi en ränta på 4%. Och det är så här, varför just 4%? Han sa att det är en ganska sannolik ränta om du har ett lån på 20 år. Säg. Att det hinner hända ganska mycket under 20 år. Så bankens så här stresstestränta ligger ju på 6%. Men 4% är ändå som mer sannolik. Så det här, som du räknar på det, om du märker att det här blir jättetajt, du måste typ sluta med grejer, alltså ge upp saker för att klara av lånet. Så då är ju kanske ränteskydd en bra grej. Men har du bra med besparingar eller kanske någon annan förmögenhet eller någonting som då kan vara ditt ränteskydd, så då behöver du ju inte. Han sa att i princip så behöver du alltid ett ränteskydd, men det måste ju inte vara det där du köper från banken. Att du kan ju också ha som samla ihop ett själv. Att du sparar ihop ett ränteskydd på egen hand. För att när du köper ett från banken så då handlar det ofta om räntetak. Jag har ju haft räntekorridor, men det erbjuds inte ens numera på grund av ränteläge. Han sa att det är så svårt nu att veta vad man skulle ens ta betalt. Eller man tar ju inte betalt för en räntekorridor. Det var gratis när vi tog den, det var därför vi tog den.
Ja.
Men nu så liksom, nu är det så osäkert så det bara funkar inte. Så de har pausat den och har bara räntetak.
Jag blev faktiskt erbjuden av en bank räntekorridor.
Okej, ja.
En bank har det ännu i sitt utbud. Men jag tycker personligen inte att det låter vettigt.
Han sa Christian att antagligen blir det förmånligare med en räntetak. Fast man skulle kunna välja räntekorridor.
Det är just det. För att den här räntekorridoren jag blev erbjuden har en minimiränta på 0,7%. Så det betyder att oavsett vad räntan är så skulle jag alltid betala under de 10 åren som den här räntekorridoren ska vara i kraft, skulle jag minst betala 0,7%. Och sen max 1,9%. Men just med tanke på att vi har nu sett så länge en minusränta, så 10 åren så pass lång tid, inte vet vi var räntan kommer att landa. Så för i mina öron låter det inte ekonomiskt smart att satsa på en sån grej. Jag menar, hade inte du lite personlig erfarenhet av,
no, lite, ja.
Av nackdelen?
Ränta på, nu minns jag inte exakt, men är det en ränta på 0,5 tror jag vi har betalat nu när det skulle egentligen ha varit noll. Hurra!
Och visst var det ganska många år, så jag menar då blir det ju ändå.
Alltså 5 år har vi haft den på, så den tar slut nu i sommar. Nu när räntorna ska börja höja. Så vi har ju haft som så här, världens sämsta. Jag berättade det här också åt Christian och han bara sa att ja, vet du, det är nog sådär att vissa människor lyckas tajma in de här räntetaken eller räntekorridoren, men det är bara på tur.
Okay.
Det går som inte att räkna ut. Han sa att han själv, fast han jobbar på bank och han vet hur det funkar, han har också betalat säkert 20 000 i onödiga räntetak. För att det går liksom inte att veta.
Och där tänker jag, alltså jag pratade med en annan kompis som var sådär att hon vet att ekonomiskt skulle det inte löna sig att ta någon ränteskydd överhuvudtaget, varken räntetak eller räntekorridor. Enligt henne då. Men att hon vet, hon känner sig själv, att hon är en så stressig och neurotisk personlighet, att hon skulle må så dåligt av att inte ha det. Hon skulle inte kunna sova på natten. Så hellre betalar hon i onödan pengar för att veta att hon oavsett vad kommer att klara av att amortera sitt lån.
Men precis det sa Christian också. Han sa att han har betalat kanske 20 000 i onödan, men han ångrar inte. För det liksom lät honom sova på natten. Och att det är ju som att du betalar en försäkring. Du betalar ju hela tiden, men inte det är ju allas, vet du. TVn som går sönder eller hus som brinner upp, men ändå betalar du det där för att du vill känna dig säker. Det blir precis samma sak med ett ränteskydd. Och men han sa att det är jättemånga som inte, alltså största delen av lånen i Finland har inte ränteskydd. Att bara som ungefär en tredjedel har. Men de som inte har ränteskydd, det är ju heller inte helt, de har ändå de där egna besparingarna sen. Att det finns någon sorts backup, att man inte blir helt liksom utslängd på gatan sen om någonting skiter sig.
Ja, det är just det, för att sen de här två andra bankerna som inte har en räntekorridor, så det är ju då att man betalar en ganska stor klumpsumma för att du har det där räntetaket. Att okej, du vet att du kommer inte någonsin att behöva betala mera än det här. Men då måste du ju lägga ut den summan. Och det är ändå frågan om något 12 000 euro eller något sånt.
Det är jättestora summor. Christian räknade ut det här åt mig. Han sa just att du skulle ha ett lån på 200 000 och så lägger du en räntetak på 10 år. Att det får inte gå över 3%, säg. Det kostar ungefär 12 000. Gissa vad samma ränteskydd kostade för ett år sedan.
Det var någon bank som sa det där. Men nu minns jag inte. Men okej, en vild gissning är hälften så lite.
1 000–2 000 euro någonting.
Shit!
På ett år har priset ökat med 10 000 euro.
Ja.
Vilket ju indikerar ganska mycket att bankerna tror nu att de här priserna, alltså att räntorna kommer att höjas på allvar den här gången. Är det så att räntorna plötsligt höjs och du säger, oj nej, nu vill jag ha ränteskydd. Då får du inte. Det är liksom, nej, då kostar det för mycket. Att du måste i princip ta det när det inte behövs.
En av de här banktyperna sa att vettigt är det ju också att när räntorna är låga så sparar du ändå hela tiden åt sidan åt dig. Och sen när räntorna stiger så tar du av de summorna.
Exakt, du bygger upp ditt eget ränteskydd.
Men det här är ju nu, jag har ju inte den bufferten. Och nu ser det ju ut som att räntorna kommer att stiga det här året. Men ja, så därför har jag lite funderat när jag ännu är i det här kartläggningsskedet. Att jag ännu skulle avvakta och försöka bara spara hela tiden mera. Och sen se, ta det enligt den dagen jag har bostad. Att det här är inte ett beslut jag kan ta just nu i teoretiska skedet.
Men det som du kan ta beslut om nu är ju lånetiden. Du har blivit erbjuden, vad sa du, 25 år och 30 år, vad det sa?
25 och 35.
Jag tog ju det på 20, vårt lån. För jag tänkte att det här ska vi betala bort snabbt. För det är inte bra att ha lån. du vet som jag är. Christian sa att han också fått höra precis samma sak från sina äldre släktingar. Lån är dåligt, det ska du inte ha.
Jag älskar att du hör till den här äldre generationen, alltså att förknippas mentalitetmässigt. Alltså,
på 90-talet var det ju som jättekova om du betalade bort din lån på 12 år och sådär. Det var liksom, då var det bra typ, men det funkar ju inte riktigt så mera. Alltså att liksom, det här tyvärr hade jag stannat kvar lite i vår folksjäl, att det är så här man ska göra. Men det funkar ju inte så, och det är ett annat system nu, så nu får du chilla lite, du får leva lite, du måste inte bara betala bort ditt lån.
Yes.
Tar du längre lån, betalar alltså mindre i månaden, så kan du ju spara mer. Tar du ett kortare lån, blir lånet billigare. Det är väldigt så här enkla principer. Så du måste bara fundera liksom, vad är viktigt för dig? Alltså det är bra att kunna spara. Du får ju avkastning på dina pengar och du bygger upp det här ränteskyddet. Och stiger inte räntan så har du ändå sparat ihop en massa bra med pengar. Men har du bra lön och du kan spara trots amorteringar, så kör med kortare lånetid. Så sa Christian. Han sa ju det där som vi har hört förr, som vi pratade om i några av våra första avsnitt, att gärna 10% av nettoinkomsten ska du kunna spara. Så att betala bort lånet snabbt är inte alltid bra. Det beror lite på här också var man ligger själv med sin ekonomi.
Det där är jättesvårt. För att det är igen det här med räntan som på något sätt tycker jag spelar stor roll. Att till exempel alla låneofferter jag har fått har nu haft amortering som sån, alltså att den, jag amorterar en fast rat men sen kommer räntan på. Och då så länge den är låg så kan jag ju då spara mera. Men om räntan börjar stiga så måste jag amortera mera också. Alltså att raten växer för att räntan kommer på där. Så det betyder att jag inte kan veta i förväg hur mycket jag kommer att kunna spara för att det beror på räntan. Hänger du med? Och då finns det liksom att om jag då tar en längre lånetid med det här sättet att amortera, så då finns det mera flexibilitet för den där grundraten är lägre. Och sen finns det mera liksom då flexutrymme för att räntan också kan stiga.
Christian lade en ganska bra uträkning också. Säg att du har ett, han jämförde att du har ett lån på 20 år eller 25 år. Betalar du bara bort lånet och så börjar du spara efter att det är betalt. Liksom, ja, okej, då har du din bostad då efter 20 år men du har som inte något annat. Börjar du spara genast när det här 25-årslånet kör igång så har du såklart mycket mer. Sparar du 100 euro i månaden, sa han, så på 17 år brukar du sen kunna betala bort resten av lånet. Att du har sparat så mycket att du kan, om du vill då, betala bort skiten. Och då har du ett kortare lån, en kortare lånetid. Så vad jag kunde utläsa av honom så verkar det som att han så här för dig tyckte att kanske en längre lånetid skulle vara en bra grej.
Det där var faktiskt en annan bank som när jag pratade med den här typen på den banken, så de alltså erbjuder 100% lån. Alltså att jag behöver inte sätta ett penny in, egen insättning. Istället köper jag en garanti som en engångsavgift. Men han sa att här är idén just att då behöver jag inte ta ut mina besparingar från mina fonder. De har redan lite kanske fått ränta och den får fortsätta växa med ränta på ränta. Och då om kanske 15 år kan jag betala tillbaka hela lånet mycket tidigare.
Precis, ja. Vi har precis samma tanke där. Ja.
Men såklart den där engångsavgiften är ju några tusen som jag då inte får tillbaka såklart. Men sen var det så roligt när jag då pratade med en annan bank och var så att ja, jag har faktiskt fått ett erbjudande om att någon ger 100% lån. Och så var hon tyst en stund och sa att ja, jag vet att en bank gör det. Och det var sådär att liksom, jag vet inte vad jag ska läsa av den kommentaren. Att var det sådär att ja, det är liksom, jag vet inte, de där skumma typerna eller de där, som att det finns liksom inom banken att de lite har koll på varandra, att den banken eller att de gör så.
Du kunde inte läsa något i hennes blick som sådär, att var det som, var det dåligt eller de avundsjuka att de inte kan göra det?
Jag vet inte, för det var ett telefonsamtal. Så jag hade ingen möjlighet att läsa av hennes kroppsspråk. Ja. Så ja, jag vet inte. Men det här är just det jag menar, Anka. Hur ska en liten människa kunna ta ett så här stort beslut när det finns så mycket rörliga faktorer?
Jag vet. Vi har ännu kvar
mera. Mera jag måste beakta.
Nu har vi nått det sista steget. Och jag pratade i början om att det är helheten som är viktig. Och allt det här som vi har gått igenom hör till helheten. Men en annan sak som Christian betonar att är nästan liksom det viktigaste att kolla på är hur flexibelt ditt lån är. Kan du få amorteringsfria perioder? Kan du enkelt betala mer om du vill? Kan du ändra på lånetiden? För man vet ju inte vad som händer i ens liv under 25 eller 35 år. Mycket kan hända. Så han sa att ju mer du får förhandlat om före, desto bättre. Till exempel att du handlar att du får ha en amorteringsfri period. Att du sen inte måste ansöka om det och betala dyrt för det. Jag pratade till exempel med en bekant häromdagen som nu måste ha en amorteringsfri period. För det finns helt enkelt inte pengar. Och då måste liksom Då måste den här personen ansöka om det från banken och dessutom betala närmare 200 euro för att få den här amorteringsfria perioden. Okay. Och då var det ändå på något vis nog förhandlat innan. Men alltså det kommer de här snikiga summorna sen om inte man har kollat. Mm. Och han sa att det är ganska vanligt att folk ber om amorteringsfria perioder. Speciellt barnfamiljer och också när liksom inkomsterna förändras, när det händer någonting i livet. Och blir det tajt i ekonomin så kanske inte bankerna heller riktigt vill bevilja amorteringsfritt. Så då är det viktigt att på förhand ha avtala om det. Så att där så här, att det är också viktigt att man ska inte liksom luras av att ja, men det här ser billigt ut men jag får aldrig ändra på någonting. För då kan det vara att det skiter sig ordentligt sen i något skede. Eller så går det jättebra, det vet man ju inte. Men ändå att ha den där tryggheten.
Det där är jättebra, för att ärligt talat så har jag inte 100% koll på de här låneofferterna. För att det vissa har haft under de här lånesamtalen, så har de tagit upp och varit sådär att ja, och sen har du ju automatiskt så här många amorteringsfria månader som du fritt får välja när du använder den, bla bla bla. Och liksom att det har nämnts under nästan alla samtal. Så jag utgick ifrån att det är någonting som kommer på köpet på ett sätt. Så jag har därför inte sen tagit upp det på nytt eller ställt följdfrågor om det. Så att här finns liksom vissa sådana här frågor när jag också funderar på att är det bara jag som ska ta ett beslut, söka en bostad, ringa upp. Men att här finns ju nu ännu utrymme för mig att höra av mig till dem och be dem förtydliga så att jag vet ännu lite mera vad det är de erbjuder.
Jag frågar Christian att vad vill bankerna att My ska göra nu? Så sa han att alla banker sitter nu och väntar på att du ska kontakta dem och visa upp den bostad du vill köpa. Det är det de sitter och väntar på. Men dina offerter är inte färdiga. Du kan ännu förhandla och fråga och diskutera. Han sa att ett lånelöfte är i kraft i ett år, men priset på lånet bara en månad. För att speciellt ränteskydden då, det ändras så snabbt i pris och marginalen. Så att när du väl har din bostad så lönar det sig verkligen att liksom diskutera på nytt.
Jag har väl någonstans, för jag funderar just sådär, att jag har en bank ringde till mig här under förra veckan och det var ett sånt tillfälle att jag inte kunde svara och jag ville inte tänka på pengar just då, så jag var bara sådär, ignorera. Men det där. Men sen fick jag lite dåligt samvete, för det känns som att många av de här försöker etablera en personlig kontakt för att de vill ju liksom, de vill ju ha kunder. Ja. Det är ju därför de har erbjudit mig offerter. Så jag fick lite dåligt samvete, att vad är den här praxisen? Att är det som att jag ska ringa upp till dem och berätta att nu har jag uteslutit er, nu har jag håller ännu med i loopen men jag har inte bestämt ännu vad jag ska göra. Eller är det först sen när jag har någonting konkret som jag vill avhandla med dem som jag ska höra av mig?
Men det finns ingen lag här. Jag tror det var när vi tog, så någon bank ringde åt oss och då sa vi så här, nej men vi har redan bestämt oss för en annan. Men någon annan hörde aldrig sen av sig och så då sket vi bara i det. Kanske de ännu sitter där och väntar. När ska de ringa?
Jo.
Jag har bättre marginal nu.
Ja. Det är så märkligt, för det känns som att jag har ju öppnat hela min ekonomi till dem. Så det känns som att vi är liksom förbi artighetsfraser.
Just det, ja.
Vet du, det är lite som att jag har släppt in dem i mitt liv och att det är någon slags personlig relation och jag vill ju inte vara ett rumphål och vara sådär att tack för all er tid men jag bryr mig inte liksom.
Ja,
men jag förstår. Samtidigt så förstår jag ju att det är bara business, så att inte, liksom, inte tror jag ju att de väntar på att jag ska ringa och be dem på kaffe liksom. Det är inte.
Nej, du får nog ju helt hur du vill.
Men ja, och sen är det ju också det där att det är så stort beslut och jag avskyr stora beslut och jag brukar bara skjuta upp sånt. Så att jag har nu, min strategi för tillfället är att jag håller koll på bostadsmarknaden. Och sen om någonting intressant dyker upp så har jag tänkt att jag ska kunna då ta en runda på nytt med de här. Men sen kan det också hända att ingenting dyker upp, inget intressant och att det går ett halvt år. Och sen ändrar situationen. Så då tänkte jag att men då har jag ju telefonnummer till specifika personer, så då kan jag ju ringa upp den på nytt. Fastän de här offerterna inte mera är i kraft så är det kanske ändå en lägre tröskel att göra samma uträkning på nytt.
Alltså det är ju jätteskönt att du har så här, att det är som ingen stress och du har redan nu gjort det här steget Okej, ingen stress.
Ingen stress, nej, absolut inte.
Slipper mig sådär att, hallå. Nej, men jag menar, det är inte så här att, oh shit, jag blir utkastad från min lägenhet om en månad och jag kan inte hyra, jag måste köpa. Mm. Det är inte någon, du måste inte köpa en lägenhet.
Nej.
Så det är jättebra att du har gjort de här stegen nu och du har gått igenom det här och du har lärt dig massor. Och sen får du bara vänta till det där liksom bästa tillfället för dig.
Mm. Sen samtidigt just att jag har liksom börjat det här projektet, så jag skulle inte heller vilja att det liksom bara blir och hänger. Så det är nu, här finns mycket som... All right, så går man väl till banken då.
Och så blev du någon sån här karvisbo eller vad?
Jag vet inte varifrån jag är mitt i allt.
Äknes.
Det kanske det är mitt undermedvetna som säger vad jag har råd med att köpa. Det är dit jag flyttar.
Ja. Oh. Kanske det ska vara jättebra i Karis. För det är en lyxlägenhet mitt i stan.
Nej, jag tänkte på det när jag tillbringade påsken i våras i en by som heter Monaco.
det skulle vara bra.
Ja, visste Monaco. Du att det existerar ett sånt ställe?
Nej.
Ja, det var en känd sketchfigur på finsk tv som hette Monamies.
Jo,
som
jag det var kommer en, ihåg.
Ja, Ägge. Så han... Den här sketchfiguren sa att den var hemma från Monaco. Och jag trodde det var ett skämt. Men nu har jag varit där. Och alltså där fanns ju bara skog. Och sen bodde jag på Monacantier. Tänk om jag skulle köpa.
Det skulle vara Monacanmy på Monacantier. Jättefint.
Jag tror att jag ska komma ganska mycket billigare undan där. Men marginalen skulle säkert öka. För att jag tror inte att värdeökningen förväntas vara väldigt stor. I Monaco.
Men vet när du flyttar dit?